Det här är ett poddradioprogram från Sommar i P1. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Dags för Sommar i P1 med Johannes Brost.
Hej och välkomna. Mitt namn är Johannes Brost och jag är skådespelare. Min mamma var också en berömd skådespelerska. Och jag föddes faktiskt från början på Valhallavägen i Stockholms privata förlossningshem. Och där låg ytterligare en berömd skådespelerska, nämligen Vivica Lindfors. Hon födde fram sitt barn. Jag vet faktiskt inte om det var en han eller hon, men ni kan väl höra av er. Men jag växte upp på Lidingö. Ni förstår Lidingö, och där jobbade min mamma med massa olika människor, bland annat med Carl Gerhard. Och Carl Gerhard, denna revykung, det var en man med moralisk resning. Sådana skulle det finnas flera av nu för tiden. I alla fall under kriget i nazismens skugga så skrev han en mycket berömd låt som hette Den ökända hästen från Troja. Och det var ju under kriget som sagt, och Göring vistades väldigt mycket här i Sverige då. Han hade något förhållande med någon Karin. Han fick den översatt och han gillade inte innehållet alls. Och han hade goda kontakter med delar av regeringen. Så den förbjöds att framföras på offentlig plats. Han blev censurerad, Carl Gerhard. Men då gjorde Carl Gerhard som så att vid en offentlig spelning, fullsatt salong, orkester, han skulle framföra Den ökända hästen från Troja. Och han visste att han inte fick det. Då löste han det med att ställa fram en stor stövel på scenen och satte en spotlight på den. Och så bad han orkestern spela melodin. Och publiken sjöng med, för de kunde texten, för den var så oerhört populär. Så nu kommer den i full frihet här, Carl Gerhard med Den ökända hästen från Troja. Varsågod.
I vissa tidningar säger man noja, på rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den ökända hästen från Troja stå odds i dess
Jo, som sagt, mina första 8 år levde jag på Lidingö. Men min mamma fick sedan ett jobb när jag var 8 år gammal på Malmö stadsteater, för att där hade Ingmar Bergman blivit konstnärlig ledare och han ville ha med sig lite kollegor, lite skådespelare och skådespelerskor som han hade jobbat med under sin tid där. Så han tog med då, det var Max von Sydow och Bibi Andersson och så min mamma då. Så hela flyttlasset gick ner till Malmö. Hon började på Malmö stadsteater och började skolan. Det var bara det att jag hade ju väldiga problem med mina Lidingö-in. För att jag blev mobbad långt innan ordet fanns. Du snackar så man fattar vad du säger, Pog. Vadå? Förstår inte vad jag säger? Och jag blev mycket hunsad och illa behandlad på ett sätt som jag mår illa när jag tänker på det. Men jag sa ingenting till mamma när jag kom hem. Däremot beslutade mig ganska snabbt att lära mig malmöitiska med blixtens hastighet. Så efter ett halvår så kunde jag snacka ren malmöitiska. Hallå, hur är läget idag? Ja, det är bra. Själv då? Jo då. Jag kunde lära mig det. Sen 3 på dagen efter skolan, jag gick hem, satte nyckeln i låset och skulle hem till min mamma. Då var det så här. Hur gick det i skolan? Frågade hon då. Jo, det gick bra. Så jag hade 2 dialekter redan vid 9-10 års ålder. Det kallar jag för en dialektresa. Men Malmö stadsteater var fantastiskt på ett sätt. Jag såg väldigt många pjäser där, operetter och operor och lyssnade på allting. Och sen var det konserter. Där kom dit, det kom Ray Charles var där. Det var fantastiskt att se. Och så en gång så kom Ella Fitzgerald och Count Basie dit. Skulle ha en stor konsert på Malmö stadsteaters stora scen. Och jag frågade mamma, kan inte du fixa så jag kan komma in där nu? Nej, men det är slutsålt, sa hon. Ja, men kan du inte snacka med någon? Ja, okej då. Så hon ringde någon och sa, ja, men då får han komma in genom sceningången och gå in i kantinen och få sätta smitta in där bak. Okej, jag gjorde det. Och jag gick in genom kantindörren, jag slängde upp det, men då helt plötsligt så boom, så stötte jag ihop med Ella Fitzgerald. och Count Basie. Och jag bara stod där. I'm sorry. Oh, what a handsome man, säger Ella Fitzgerald och mig. Jag hade sådär långt ljust hår och röd skinnjacka och Count Basie, han bara garvar, vet du. Och jag sa bara, oh, I'm sorry, I'm going to see the concert tonight. Well, well, have a good time. Och sen skulle jag släppa in dem genom dörren. Man visste inte, ska Count Basie först eller ska Ella först eller ska jag backa? Du vet, sådär. Men det blev sådär som det blir ibland i dörrar. Men i alla fall, de gick ut i sin loge och jag smet in i salongen och hörde Ella Fitzgerald. Herregud, vilken kvinna. Vem kan sjunga som hon idag? Lyssna när hon bara jammar loss i mitten på låten. They asked me how I knew my true love was true. I of course replied, something here inside, sweat gets in my eyes. Hi, 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 hi. Mm, gott det. Äntligen är det kräftdags. Det är det bästa jag vet. Det är så skönt. Lika skönt som att Sverige är i OS-final i handboll. Men kräftor. Mm. Åh, gott. Jag ska berätta en sak. Jag var i San Francisco för många år sedan. Och gick där på gatan och kom på så här att, nej men, herregud, idag är det kräftpremiär hemma i Sverige. Så jag gick in på mitt hotell där jag bodde på och frågade så här, möjligtvis, finns det någon fiskrestaurang här i närheten? Ja, sa de då. Så visade de mig på en restaurang och så sa de att det är till och med en svensk ägare där. Nej, sa jag, men då har han ju kräftor, tänkte jag. Så jag tog mig till restaurangen, fantastiskt vacker restaurang var det. Och jag gick in där och så frågade jag efter den ägaren, svenska ägaren. Sa nej, han är inte här nu, han har skadat handen, han är på sjukhus, han kommer imorgon. Ja. Men jag satt mig vid ett fönsterbord och beställde in 10 kräftor och en öl och en snaps. Och jag tänkte bara, gud så gott detta ska bli. Så jag fick mina kräftor, blänkande röda, så satte jag igång så här. Det var bara det att det smakade ingenting. Det var ingen salt och ingen dill, ingenting. Jag tänkte att det kanske är fel på den här, så jag tog en till. Nej, samma. Så gick jag fram till hovmästaren och sa, ursäkta mig, torka mig i munnen så här. Sa, ursäkta mig, sa jag, de här kräftorna, måste vara något fel på dem, för de smakar bara socker. Ah, you must be from Sweden, sa de. Ja, det är jag, sa jag. Ja, då får du komma tillbaka imorgon, så ska han förklara för dig, ägaren här. Så jag kom tillbaka dagen efter och träffade den här killen från Göteborg som hängde den här krogen. Han berättade nämligen att han skulle ha öppning på sin restaurang ett år tidigare. Han bjöd in massa kändisar och han hade gjort ett stort bord med fantastiska svenska kräftor med salt och dill och allting. Så han sa till de här gästerna, välkomna, jättetrevligt, nu ska ni få vara med om någonting speciellt, nämligen en Swedish kräftkalas. Och de gick fram och plockade kräftor på sina fat och satte sig ner. Och så började de också så här. Men de bara, vad är det? Det är salt och dill! Ta bort det. Ingen åt en enda kräfta. Så han fick springa in i köket och hämta humlar, ostron och räkor och allting. Sen gick saken i sin naturliga gång och alla kräftorna fick han slänga bara dagen efter. Han sa sig att aldrig jag gör kräftor på svensk sätt här i Amerika. And I don't give a damn about a greenback a dollar. Spend it fast as I can. Oh, a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, oh boy, the only things that I understand. The only things that I understand, oh boy, the only things that I understand. Ja, det där var då Greenback a Dollar med The Kingston Trio. Faktiskt från en CD som min son Tom Oliver spelade in till mig. CD 1 står det, till pappa Johannes, lugnt och svängigt. Fick jag på min födelsedag. Ja, apropå födelsedagar, ja. Tror det eller ej, men jag har faktiskt fyllt 50 år. Ja, lite till. Och ja, lite till. Men det var en fantastisk överraskningsfest, måste jag säga. För vi hade beslutat att äta. 60 stycken av mina vänner och nära och kära skulle äta på Norrvikens trädgårdar i Båstad. Men då när vi var där och förberedde oss, jag skulle vara lite tidigare där för jag skulle se till att allting var okej, då kommer kommunordföranden, hövdingen kallar han för, Janne Gustafsson, som var hövding i länet, i kommunen och knackade på min dörr och sa, ja men grattis på födelsedagen, får jag inte bjuda på kaffe och tårta hemma hos mig, jag bor bara här borta. Ja men sa jag, vi har ju så bråttom, vi ska... Nej men det är lugnt, sa han, jag har bil här, jag kör det fram och tillbaka. Jaha, och du, när hövdingen i kommunen bjuder en på kaffe, då kan man inte bara säga nej tack, utan jag hängde med. Då åkte vi dit, fick kaffe och tårta, satt och pratade. Jag fick slipsnålar med Laholms kommun, de här tre laxarna, och jag fick manschettknappar med också med tre laxar. Och sen jag vred mig och tittade på klockan och sa, måste jag inte jag åka nu? Ja, jo visst, men då åker vi då. Och sa, vänta förresten, jag måste in till Laholm, till teatern och hämta en grej. Åh, tänkte jag, herregud. Jaha, ja, ja. Parkerade utanför teatern, där för övrigt min mamma, Gudrun Brost, debuterade 1935 på scenen. Då gick vi in där och så sa han, kom in. Nej men så jag väntar här, du kan bara hämta den där grejen. Nej men du ska se, det är en ny grej här inne. Jaha, sa jag. Så gick jag in där inne, alldeles mörkt. Så öppnade han med dörrarna in till salongen. Och där var det 200 människor som ställde sig upp och sjöng Ja må du leva. Och uppe på scenen stod det Laholms manskör och sjöng sånger till mig. Och det var Totta Näslund sjöng och min bror Thomas Forsell och Tommy Körberg sjöng. Och det var så fantastiskt allting. Sen åkte vi en stor sån här London-buss, knallröd, ner till där. Och då, på scenen där måste jag berätta, då fick jag, förstår ni, en skylt. Med, det stod så här, Broststig i Mellbystrand. Min kära Mellbystrand fick jag en Broststig uppkallad efter mig. Och sen blev jag också hedersmedborgare. Jag blev så rörd, jag blev så lycklig. Och jag är nummer två, hedersmedborgare nummer två. Nummer ett är ju då Björn Hellberg såklart, och jag är nummer två. Men så tänkte jag långt efteråt, hur ska jag gottgöra allt detta? Då var det så satt vi i Stockholm på Nalen. Jag och Kjell Bergqvist och Nicke Wagemyr, vi har gjort en revy där på Nalen. Då satt vi där mitten på februari och tänkte, jaha, nu är det roliga slut då. Då sa jag, vänta, kan vi inte göra en sommarrevy? Vi tar bort Stockholmsgrejen och så lägger vi in lite Halland, lite Laholm. Och sen så frågar vi om vi kan vara på teatern i Laholm. Ja, vad bra. Jag ringde till Therese som satt på kommunen där med kulturavdelningen och så frågade jag, är det en bra idé att komma dit och spela revy? Ja, det var jättekul. Så gjorde vi det och det var så fantastiskt kul. Det var fullsmockat på den lilla teatern. Och Nicke Wagemyr är en fantastisk revykille. Han har skrivit texter och han sjunger och han skriver sångtexter. Han sjunger väldigt bra förresten. Och bara som en övergång så kan ni lyssna på honom. Här kommer han med Minns du den sommar?
När det blir sommar ännu en gång, det är den kärlek som aldrig kan ta slut.
Ja, 1971 var ett historiskt datum här i Stockholm. Jag började mitt första år på Stockholms stadsteater. Då blev jag indragen i den här Rädda Almarna. Samfundet var i alternativ stad. De ville ha kvar de här almarna som var i Kungsträdgården. Och jag blev med i telefonkedjan, för jag ville också rädda dem. För de skulle riva almarna för att bygga en tunnelbaneuppgång. Hur dum får man bli på en karta? I alla fall, jag var med där och vi låg och sov en natt innan rivningen skulle äga rum. Vi visste att den var nära anstånden, men då ringde telefonen. Okej. Så vi bara rusade in, ner i en taxi och slängde oss iväg in till Kungstan och det var falskt alarm. Men i alla fall, inom en halvtimme så var vi 200 stycken där. Så åkte vi hem igen. Men det tog inte mer än en vecka. För det ringde igen. Nu är de på allvar här. Poliser och skogshuggare från Norrland. Så vi åkte dit. Vi blev 1000 stycken runt. Och 200 poliser. Och så 6 stycken skogshuggare från Norrland som hade blivit nerkommenderade. Ni ska hugga träd här. Ja, vi ska hugga träd i Stockholm, tyckte de. Och vi stod runt omkring och skrek. Men när skogshuggarna kom in och satte igång sina motorsågar och in mot träden, då utbröt ett vrål bland oss 1000. Så vi rev det där planket som var byggda runt träden för att inte vi demonstranter skulle komma nära. Vi rev sönder det, slet skogshuggarna från träden och så började poliserna att dra sina batonger och hästarna galopperade och det var riktigt krig där. 4 poliser tog hand om mig Och två schäferhundar som bet mig i vardera vad. Jag släpades ut och slängdes på trottoaren. Jag var på en konstapel och sa, där kan du ligga din jävel. Och jag blödde ymnigt. Fick tag i en taxi och åka till Sabbatsberg. Och jag sa till dem, kan ni skynda. Jag är med almarna här och jag måste tillbaks fort. Jaha, sa de. Och in på operationsbordet och de lappade till mina vader så gott de kunde. Och så beställde en ny taxi till mig och jag sa, ja, fort, jag måste tillbaks. Och in i taxin och då följde mig läkarna och sjuksköterskorna skällde mig. Följde mig ut i ingången och sa bara, okej, lycka till med almarna. Kom igen, kämpa på bara. Och så in i taxin och så åkte jag dit ner igen. Ja, resten är historia som ni vet. Almarna står där 40 år senare. Vad passar bättre egentligen att spela en Street Fighting Man med The Rolling Stones? Ja, det var ju självklart att jag skulle spela en Stones i mitt eget sommarprogram som går direkt faktiskt här från Stockholm just nu. Som många av er känner till så jag är bekant med herrarna Stones. Vi har känt varandra sedan 65 kan jag säga. På den tiden levde även Brian Jones. Men jag kan berätta ett litet minne. Det var när vi satt på Grand Hotel här i Stockholm i en svit. Jag, Mick Jagger, Keith Richard och Ronnie Wood och Tott. Näslumma med också. Och vi drack lite drinkar och den där flaskan tog slut och då tyckte Keith Richards att vi skulle ha en butelj till. Så han ringde roomservice och beställde upp en flaska vodka till och lite citron och lite is och lite tonic. Och efter ett tag så knackade på dörren där på sviten och vi allihopa var uppe på benen så vi gick mot dörren och öppnade. Och du vet, hon kommer in en ung flicka med en sån här vagn och drar in allting och så tittar hon på de där herrarna och på mig. Och då bara brister hon ut. Nej men herregud, det är du ju! Och pekar på mig. Kan inte jag få din autograf? Ni skulle sett minerna på de där stånskillarna. Men jag skrev givetvis en autograf till henne. Och sa, du kan ju få en till här av han, Mr. Jagger här, för han ska betala den här notan. Så han fick skriva liksom, okej då. Och skrev han, så hon fick två stycken autografer med sig. Så kan det gå till i den fina världen. Och nu lite musik som påminner om det hela. Dylan sings for millions, and I just sing for free. Oh, everybody's making it big but me. Ja, men jag fick ett jobb, förstår ni, om vi backar här lite grann, så fick jag jobb på Malmö stadsteater. Och där blev jag, till min förvåning faktiskt, fast anställd. Och jag tänkte, herregud, fast anställd, ska jag vara här nu resten av mitt liv? Och då ringde faktiskt Marie-Louise Dier, som hon hette på den tiden, och erbjöd mig en filmroll, en film. Och samtidigt var min dåvarande fästmö gravid. Jag tyckte det var ett yppligt tillfälle att avbryta en fast anställning. Flyttade upp till Stockholm, träffade Marie-Louise, filmade och jag gjorde lite smått annat sådär. Och Marie-Louise och jag, Marie-Louise De Gär hette hon då. Hon heter nu Marie-Louise Ekman. Och jag lärde känna henne som Marie-Louise De Gär, Marie-Louise De Gär Bergenstråle. Och så vidare. Men hon är en fantastisk konstnär som jag har känt väldigt många år. Hon var en konstnärlig vilde på 70-talet med kajal runt ögonen och färggranna kläder. Hon var färggrann precis som sina tavlor. Hon kunde till och med gå på te på KB, restaurang KB här i Stockholm, med trosorna utan på jeansen. Och blev portad bara för det. Men det var ju så vi levde på den tiden. Men hon och jag har verkligen jobbat både med tv och filmer och teater genom åren. Första gången som jag träffade Birgit Nilsson, det var faktiskt med Marie-Louise De Gär. Och då var det så att hon, Birgit Nilsson skulle spela havet och jag skulle spela den lille mannen i havet. Och hon Marie-Louise sa så här, okej, då kommer du klockan tre då, får du träffa Birgit så kan vi gå in. Nej, men så här, jag slutar ju på tv klockan tre. Jaha, ja, men då får du sätta en taxi. Och så kom, ja, men då kommer inte jag för en halv fyra. För att det, ja, men då går jag igenom kläderna med Birgit Nilsson under tiden. Okej, och att få träffa Birgit Nilsson var ju bara fantastiskt, denna världsberömda sångerska, operasångerska. Så jag kastade mig i taxin och bad taxichauffören, kom igen lite fortare va. Och kommer fram och jag är stressad, betalar och springer in och tänker bara, herregud, och där sitter Birgit Nilsson. Jag går fram och tar henne i handen och säger, dag, Johannes Brost. Ja, det vet jag väl, jag vet mycket väl vem din mamma är. Okej, okay, ja, okej. Okay. Och så såg hon att jag var lite stressad, så säger hon så här, du påminner mig mycket om min gode vän Herbert från Karajan. Och jag stod och undrade, vad kan denna mästerdirigent, världsberömda dirigent och jag ha för likheter? Du sa, ursäkta, hur menar fru Nilsson? Jo, men han är likadan, förstår du. Du vet, det var inte länge sedan han landade i Berlin och sprang in i en taxi och sa, kör bara. Och taxichauffören där i Berlin frågade, var ska jag köra? Det spelar ingen roll, jag jobbar överallt. Så var Birgit Nilsson, en fantastisk humoristisk kvinna. Men senaste gången vi jobbade ihop, jag och Marie-Louise, det var en pjäs som hette I fru Wennermans fall. Det var vi alla kvinnor, jag, Gösta Ekman, Kent Andersson, Dan Ekborg och Lacke Magnusson. Det var helt fantastiskt. Och i slutet på den föreställningen så skulle vi sjunga. Och då fick vi åka till Benny Anderssons studio på Skeppsholmen och spela in. Bara det var ju så maxat. Och ja... Det är väl lika bra att ni får höra slutet på den här föreställningen. Tänk er själv, det är fyra damer som sjunger i klädda damkläder. Lycka till! Ja, jag nämnde då att min fästmö var gravid. Och där var jag med på födelsen. Och det var ju då Joanna som hon blev döpt till. Och alltid när man presenterade henne när man var liten så sa jag, här är Joanna. Jaha, Johanna. Nej, utan H, sa hon alltid då, som var så roligt. Och innan dess fanns ju Sissela, den underbara kvinnan, som i sin tur har fått barn. Så att jag är faktiskt morfar. Ja, morfar till Nils Åmar. Tjena. Och Sissela hjälper ungdomar som har kommit lite snett här i samhället och försöker forsla tillbaka dem i follan igen. Och Joanna, hon har ju hotell på Gotland med sin fästman. Det är så fantastiskt. Och Tom Oliver, han jobbar som produktionsassistent på något tv-produktionsbolag här i Stockholm. Och så har vi då lilla Elda. Ja, det är så underbart. Ha barn. Men ibland är det ju så att man kanske inte kan träffa dem allihopa. Det kan ju vara så att omständigheterna ibland inte tillåter det som det kan vara då när förhållanden tar slut. Men då vill jag bara säga det, det är så oerhört viktigt. Vi måste försöka, vi pappor och mammor, att vara tillsammans med våra barn så mycket som möjligt. Och framförallt göra som min mamma gjorde till mig. Gav dem mycket kärlek ska man ge dem. Ja, barn, ja. Herregud. Ja, ska vi höra lite musik här, Ella? Det är inte dig. Det här är en liten lektion i en musikstil som du kanske inte kommer att dansa till, men lyssna och lär ändå, ser du.
Tockeding och tockedong, för sen ni såg dötten upp, upp som en topp, så gick det till, tro mig den som vill. That's the birth, that's the birth, that's the birth. That's the birth, birth of the cookies and netops, birth of the chusan and hejsan, birth of the fadirallande, birth of the gammeldans. Hej!
Ja, det där var då på Rammel, the birth of the gammeldans. En något förkortad version. Ja, jag började min karriär som teaterskådespelare. Jag jobbade mestadels med teater. Jag blev rikskändis, detta ord, jag hatar det. Men i alla fall, jag blev rikskändis 1981. Vi spelade in adventskalendern. jag och Siv Rud, denna fantastiska skådespelerska. Den spelade vi in på sommaren. Och sen på hösten tänkte man mer på det. Och sen började det sändas det där 1 december. Och så är det 24 avsnitt då. Och den 3 december kom jag ihåg vilken genomslagskraft TV har. För då tog jag tunnelbana och skulle åka några stationer. Och då stötte jag på en hel skolklass som bara skrek: titta där igen! Och pekade på mig. Jag vände mig om bakom, inom bakom. Nej, och så fram och ryckte mina kläder. Vet du? Och jag tänkte bara, herregud, vad är det nu? Jag såg det på TV, det är du som spelar Astro, va? Och jag tänkte bara, ja just det, jag såg det. Jaha. Och då fick jag en sån där, du vet, känsla att jag kan inte vara här längre. Så jag klev av nästa hållplats. Ursäkta unga, jag måste av här. Jag ska, du vet. Så jag klev av 4 hållplatser innan jag skulle av. Men jag tog en taxi sen så jag kom fram i tid. Men det var då jag förstod hur det är att vara kändis. Sen har det ju pågått med det där. Sen kom ju en annan liten grej som handlar om en finlands båt som går från Stockholm till Finland. Rederiet heter det. Där jag spelade en kille som heter Joker. Mm. Honom blev man nästan aldrig av med. Men det var en fantastisk tid. Det var fantastiskt. Vi skulle spela in 12 avsnitt, sades det. Men helt plötsligt tänkte jag, 12 avsnitt, ska jag verkligen göra? Ja, jag gör det, jag skriver på kontraktet. Men så blev det alltså 12 till, så det blev 24 stycken. Tänkte jag, herregud. Men jag skulle berätta att när vi skulle göra den här Joker, då satt jag och Micke Ekman, han var regissör för de 6 första avsnitten. Så skulle vi liksom sätta den karaktären, för den var ju lite udda. Och då höll vi på med frisyren, vi kammar fram och vi kammar bak och vi kammar mittbena och så kom vi på, nej men där framme bak, där framme. Och sen så drar vi den precis som en dålig Beatles-lugg, så gör vi. Så gjorde vi det och så hittade vi ett par glasögon som jag tog fram, ett par blåa, stora, fula. Så satte jag på dem och så tittade vi i spegeln och sa, ja, där är han. Det var en fantastisk tid att spela in, 10 år, 318 avsnitt, jag var med alla. Och jobba på SVT. Och vi jobbade ihop med 400 skådisar, var det någon som räknade ut. Men en rolig grej hände när vi spelade in på A1. Det var de första åren. Då var det en fredagkväll. Och jag var stressad. Jag hade spelat in hela dagen och satt ute i receptionen där. Och ringde en taxi. Och då var det bara så här, taxi, vad god dag. Taxi, vad god dag. Och jag tänkte, herregud. Jaha, det är den dagen idag. Då kommer Ingmar Bergman springande. Hej, hej, hej. Och så sprang han förbi och sa hej. Och så fortsatte jag, taxi, vad god dig. Så kom han tillbaks, Ingmar. Vad gör du för någonting? Nej, jag ringer en taxi bara. Så här, nej, för fan, ge fan nu där. Så, jag har redan beställt den. Så. Jaha, så lade jag på luren och så satt vi och snackade lite grann. Så kom taxin. Så gick vi in i den där taxibilen. Och sa, ja, men du bor ju på Karlaplan, jag bor ju på andra sidan. Ja, skitsamma, så vi åker till dig först, tv betalar. Jaha. Och så på vägen till tv så berättade han om min mamma. De har ju jobbat då i 4-5 filmer och så, en hel del teaterpjäser på Malmö stadsteater. Så berättade han, alltså, din mamma, hon behöll ju lite dialekten, den halländska dialekten. Det var ju fantastiskt intressant, hur du och de andra försökte. De blev stockholmare, vet du, de där som kom. Du vet, jag gillade din mamma för hon behöll dialekten. Så. Men du, hur har du det? Är du gift och barn och sådär? Nej, jag är inte gift, men jag har 4 barn med 3 kvinnor. Då garvar han. Då ligger du fan med mig, läser du. För att jag har 7 stycken med 6. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ja, det var Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Ja, det här med kändiskapet, det har ju en baksida också, som jag tänkte ta upp nu, som många av mina kollegor har drabbats av. Det var så här att jag och Kjell Bergqvist och Ralf Edström och Benno Magnusson och ett par fotbollsspelare till, vi skulle åka ner till, jag tror det var Västervik, och spela en välgörenhetsmatch, fotboll, där pengarna som kom in skulle gå till den här lilla idrottsföreningen som vi har gjort många gånger. Det är alltid lika trevligt. Men det var så att kvällen innan så ringde en kvällstidning till mig och berättade att jag har hört det att en av dina kollegor har då åkt fast, är anhållen för hustrumisshandel Jaså, nej, det visste jag ingenting. Det här var ju på sommaren, så vi umgicks inte alls på något vis. För alla var ju spridda. Och så, nej, det vet jag inte. Jo då, det stämmer så det. Jaså, jaha, vad säger du om det? Ja, jag vill inte uttala mig om sånt som jag inte känner till, sa jag. Ja, men alltså, så sa han så här, de är ju smarta, de där kvällsjournalisterna. Men om det nu skulle vara så att din kollega är åtalad för hustrumisshandel, vad säger du då? Ja, men då säger jag, det här är ju förskräckligt. Jaha, och sen slår jag på luren. Sen satt vi i alla fall dagen efter. Jag och Kjell och de här fotbollsspelarna åkte. Och sen skulle vi då in på en mack och tanka, dricka lite kaffe. Så där. Då såg jag på löpet på en ting. Känd rederiets stjärna, åtalad för hustrumisshandel. Jag tänkte, herregud då. Så jag köpte tidningen och så öppnade jag den här stora artikeln. Det var bara en stor sida där det står känd rederiets stjärna, åtalad för hustrumisshandel. Och så var det en bild på mig. Och så står det under till Johannes Brost, citat. Det här är ju förskräckligt. Om man läser artikeln lite slarvigt så förstår man ingenting. Då förstår man att jag har misshandlat min hustru, vilket är fullständigt otänkbart. Jag blev vansinnig. Så jag ringde då chefredaktören och skällde ut honom efter noter. Och jag kan inte referera vilka ord jag använde. Men de var inte att leka med. Jag var vansinnig. Kjell slet luren för mig. Han har också blivit utsatt för det några gånger. Och skällde ut, som Kjell kan göra, vissa chefredaktörer. Och jag slutade samtalet med att jag ska stämma er, era jäklar. Och alla i bussen tyckte det var fruktansvärt, såklart. Så kom vi fram till den här lilla orten när vi skulle spela fotboll. Då var det fullt med publik som redan hade kommit in då. Det var på en eftermiddagsmatch. Då var jag tvungen att säga så här, kan jag få tala med publiken innan? Så jag gick ut med den här tidningen, så frågade jag publiken. Kära publik, är någon här som har läst den här tidningen? Ja, det var ju några som hade gjort. Då ska jag säga så här. Det här, handlar inte om mig. Det lovar jag. Utan det här är falsk bildjournalistik som de här kvällstidningarna sysslar med så oerhört ofta. Jag bara ber er, det är inte jag. Hoppas ni förstår det. Och ett råd till. Köp aldrig de här kvällstidningarna. Köp morgontidningar. Där står allt vad man behöver veta. Slipper ni alla skandaler och skitsnack. Åh, oh, jag blir så trött. Men de här kvällsjournalisterna, de är ibland lika dumma som Harry Belafonte är i kommande nummer.
There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
We'll fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. We'll fix it, dear Henry, dear Henry.
Ja, det där var då Harry Belafonte och Odetta. Det var en platta som jag fick av min mamma någon gång på 60-talet. Och jag älskade den. Jag tror jag kunde varenda låt. Men min mamma, ja, hon var en fantastisk kvinna. Hon hade att göra med en kille som mig då, som var kanske inte riktigt det snällaste barnet. Men hon gjorde så mycket för mig. Hon gav mig oerhört mycket kärlek. Hon gav mig mycket tips. Ett tips var bland annat så här. Lova mig en sak, min son. Ja, vadå? Dö aldrig nyfiken. Nej, okej. Okay. Ja, jag kan säga det. Jag håller på. Men det som var min största sorg här i livet var när hon gick bort. Ganska hastigt. Men hon blev 83 år. Men jag hade varit då i Malung och sett på skillnadsspelen med Tommy Körberg och några till där. Arne Dompan och Rune Gustafsson och allt vad de hette. Och kom hem och ringde henne. Skulle säga att jag var hemma igen. Men det var ingen som svarade. Och jag ringde. Och det var ingen som svarade. Efter ett tag så ringer hemtjänsten hem till mig. En dam som säger, är det Johannes Brost? Ja. Var vänlig och sätt dig ner. Va? Vi påträffade precis mamma död i sin lägenhet. Det var så fasansfullt för mig. Det brast någonting inom mig. Vi har stått varandra nära genom så många år. Och Jag fick reda på sen att hon dog i sin säng med en bok i handen. Jag lyssnade på P1. Jag hade ju väldigt många uppdrag och jobb den sommaren. Det var företagsjobb och det var stand-up och det var lite annat smått och gott. Men jag ringde till alla de här arrangörerna och sa bara som det var. Jag kan inte arbeta just nu. Så att jag gick igenom ett väldigt långt sorgarbete efter det där. Jag kom på mig själv att jag satt ibland på natten och tände ett ljus. Och satt och stirrade in i ljuset. Och ömsom på sommarhimmeln. Och tänkte på henne, oss, hur kul vi hade haft. Men så är livet. Men jag tänkte spela en låt för dig, mamma, som jag vet att du gillar det. Det är Beatles från Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A Day in Life, mamma. Här kommer den. Ja, och efter Rederiet, 10 år med denna dramaserie, så blev det lite tyst i vissa telefoner. Till exempel ringde aldrig någon från någon tv, det ringde aldrig från någon film. Man kan förstå det i och för sig, alltså, att man har hållit på i 10 år och blivit förknippad med denna bartender. Men jag förstår ändå inte. Jag tänker ibland på Carl Gustav Lindstedt till exempel. Som var på Intiman och gjorde sån här crazy-revyn. Och sätter tagelskjortan på, då tar vi tagelskjortan på. Och sen helt plötsligt så får han då liksom, du vet, Bo Widerberg sätter honom som Martin Beck. I den första Beck-filmen. Det var ju genialiskt. Jag har aldrig sett någon sån tung och ledsen Martin Beck. Det tänker jag på. Och så tänker jag ibland på Gösta Ekman då, alltså den yngre då givetvis. Han har snubblat igenom tv och alla revyer överallt med Hasse och Tage och alltihopa. Men han har också gjort tunga roller. En vandring i solen, han har gjort Strindberg, han har gjort allt möjligt där. Så att det är lite orättvist att man inte ringer till mig då, tänkte jag då i mitt stilla sinne. Men jag hade fullt med jobben då på teater. Jag var par år på Oscarsteatern, jag var med Eva Rydberg nere på Fredriksdalsteatern, jag gjorde turnéer och sådär, så att det var ingen kris, men ändå var väl liksom tv och lite film och sådär. Men helt plötsligt en dag, efter många år visserligen, då ringer Ulf Malmros och frågar mig, vill du vara med i min film, nästa film? Ja, Ulf Malmros, han är ju en kanonkille, en fantastisk regissör. Ja, visst. Så hade vi möte då, det visade sig att det var Kjella hade också sagt till Uffe där, för han ville ha med mig, så han sa, ta med honom nu, nu har det gått lite tid här och så. Då fick jag göra en karaktär där, en sån här Djursholms miljonär, som var snorrik. Och det var fantastiskt att jobba med Ulf Malmros och jobba med film och få en sån fin roll. Alltså, så vi var väldigt noga med att inte göra denna rika man till någon schablon, utan vi skulle ta fram människan i honom också, vilket vi tycker jag vill lyckas med. Så att, det var mycket, jag har mycket att tacka Ulf Malmros för. En fantastisk kille. Han blev någon slags ketchupöppnare. Ja, sen har jag gjort flera olika filmer. Vissa har inte haft premiär ännu, fast de saknar ju då distributörer och sånt där. Men sen är det den här Avalon kanske man måste nämna. Det var ju fantastiskt. När Axel Petersen ringer mig för, ja, det är väl 3 år sedan nu, och säger att ja, jag har en liten film jag har skrivit här. Jag tänkte att du skulle göra en roll här. Ja, visst. Vi träffades och pratade. Och så gjorde vi någon slags förfilm kan man väl säga. Vid Älvkarleby, långt bort från Stockholm, och där vi var i 2-3 dagar och filmade i februari, det var svinkallt. Ja, så var det klart. Så åkte vi hem och sen tänkte man, det blev väl ingenting av det då. Nej. Och så gick tiden. ringer Axel helt plötsligt och säger: jo, nu har jag fått pengar, så nu spelar vi in den här nästa sommar i Bjärehalvön, Båsta, Torekobbo och Hallands Vädre och allt det där. Va? Menar du det? Ja visst, så vi hade långt snack där och det var ju en huvudroll som låg väldigt nära stundtals mitt eget liv, kan man väl säga. Inte nu längre, men förr i tiden var det lite sådär shots och tjena tjena, du vet, på nattklubbar och sånt. Men den tiden är för länge sedan över. Men det var ju fantastiskt att få en svensk huvudroll. Och jag är så tacksam, Axel Petersén, för ditt förtroende. Och jag jobbade med en fantastisk produktionsbolag, Fasad. De har verkligen baxat den här filmen från ruta 1 till ruta 2. Jag är oerhört smickrad över alla omdömen jag har fått. Den har vunnit priser i Toronto och den har vunnit priser i Ryssland. Jag blev utnämnd till bästa skådespelare. Och filmen blev bästa film. How about that? Så jag har varit i Berlins filmfestival och Kroatiens filmfestival. Det är fantastiskt roligt. Det är underbart. Nu sitter Axel och skriver ett nytt manus. Jag undrar vad det ska handla om. Inte vet jag. Men här kommer slutet på själva filmen. Varsågoda. Ja, som sagt var så har jag mycket att tacka för den här Avalon-filmen. Den har verkligen betytt väldigt mycket för mig. Sen är det så att, jag menar, livet går ju vidare. Och den här Avalon har gett mig så många nya jobb, underbara jobb. Nu har jag fått en förfrågan som jag icke kunde tacka nej till. Det var nämligen att jag ska spela en monolog som är skriven av Allan Edwall på Teater Brunnsgatan. Det är fantastiskt. Jag är så glad. Det var ju Kristina Lung som hade den nu innan. Och sen har du dottern tagit över, Martina Montelius. Och så då Linda Skugge som sa: vi tycker att du skulle vara lämplig för den där. Så fick jag läsa boken. Limpan heter den. Som är skriven av Allan Edwall. Som sedermera också är filmad och visad på tv på 80-talet, tror jag. Den är nu omskriven och ska skrivas om till monolog. Och den ska jag repetera nästa vecka. Det ska bli otroligt spännande. Och varför inte lyssna på Allan Edwall? Han var ju fantastisk skådespelare och sångare.
Har du sett min lilla mor svabba golv på ett kontor? Liten flitig svettig tant tjäna liten slant. Kalla händer, stela knän, söker vård hos Stockholms län. Trippa sen på sjuka in, trilla snart en pin. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga.
Ja, det här var mitt sommarprat. Vi hann inte längre så här, men det var trevligt. Hoppas ni hade lika trevligt. Men, allting har sin gång här i livet. Men låtarna som jag tidigare inte nämnt var Greenback Dollar med The Kingston Trio och Fru Wennemans sång ur pjäsen I Fru Wennemans fall. Och avslutningsvis kom den här låten Du gamla du fria i Avalon-version med Johan Bertling och Andreas Söderström. Tack så mycket än en gång. Ja visst, jag väntar. Vänta, jag hade ju glömt, jag hade ju lovat att jag skulle spela Jussi Björling ju. Här sitter man och bara hittar på grejer. Okej, självklart, här kommer Jussi Björling ur Paris entrésång ur Sköna Helena. Kom igen, Jussi.
Hon fick äpplet strax med glädje, kalkas ni förstår mig väl. Öv och öv, bara gudinnar för att husa kararna. Eva hög, god andra kvinnor, hafas honer som är bra, hafas honer som är bra.
Det var Sommar i P1 med Johannes Brost. Producent Estrid Bengtsdotter.